Ja, det har hänt alla programmakare här på Tyresö-radion tror jag, att man har gjort en inspelning och sen kommer man ska sätta sig och redigera programmet. Och då visar det sig att det blev ingenting, det är bara tyst. Eller också är ljudkvaliteten alldeles för dålig. Och det hände mig när jag skulle göra en inspelning på Göta kanal om Göta kanal. Så vad får man göra då? Jo, då får man göra om det. Men det kan ju då inte bli på Göta kanal, där jag alltså var i somras, seglade på Göta kanal. Och jag som var på Göta kanal, jag heter Katarina Johansson Nyman, men jag hade också sällskap av Björn Andersson. Hej!
Hej Sängelsson!
Och Björn, vi var ju inte ensamma, du och jag, vi hade också med oss två andra personer.
Ja, Ulf och Ulrika.
Precis.
Det var ju på deras båt som vi var ombord på.
Och det var ju så att de frågade alltså oss om vi hade lust att följa med, som sagt, på deras båt när de skulle ta båten från Östersjön till Västerhavet. Och vi var inte sena att tacka ja, eller hur?
Nej, det var enkelt. Och de har ju påbörjat en lång resa. De hade båten liggande hos oss här i Tyresö nu. Och de tänker ta upp båten nästa år till Lofoten. Och nu över vintern så ska den vara i Trondheim och övervintra.
Och vi ska väl också säga att det var ju också en femte passagerare med på båten.
Precis, ja, och det är han som håller på här med min arm med sina tassar, nämligen vår hund Frodo.
Precis, så vi var alltså fem passagerare på den här båten. Och när man ska åka på Göta kanal, då kan man ju göra det på olika sätt. Man kan ju till exempel ta någon av de här fina gamla passagerarbåtarna som går, som jag en del går ända hela vägen från Stockholm till Göteborg faktiskt. De heter Juno eller Diana eller Wilhelm Tam, väldigt fina båtar. Hur gamla är de ungefär, Björn?
Vet Oj, du? De är säkert över 100 år.
Ja.
Det ska jag tro.
Ja, precis, jättefina båtar. Men det kostar ju en slant. Och alternativet är ju då att åka egen båt. Och då hade vi alltså möjlighet att få följa med då.
Eller man kan också hyra. Vi såg det när vi var i Motala. Där fanns det ju lite mindre motorbåtar man kunde hyra.
Just det, det har du rätt i. Ja, ja Björn. Som sagt, var Ulf och Rika kunde inte vara med på den här inspelningen.
Nej,
de var det på den förra. Men...
De sitter just nu lite norr om bergen ute i blåst och regnet i sin båt.
Precis. Men Björn, berätta, vad var det för båt som vi åkte med?
Det var en Nordship 380.
Och kan du säga vad betyder 380 för den som inte är så insatt med båtar?
380, det är längden, det är 38 fot. Den är nästan 12 meter lång och närmare 4 meter bred. Och det är en sån här båt med förhöjd ruff på deckhouse. Så man, ja, det är lite modern stug på det hela. Stor skittbrunn och invändigt är den oändligt rymlig, 2 rum och kök.
Väldigt fin båt ska jag säga, bekväm.
Man kan till och med stå i...
Det var Frodo.
Ja, Frodo, just det. Man kan till och med stå där man stuvar fändrar och tampar sådana saker i sittbrunnen, kan man stå i. Så man en får gå ner för att ta emot och en får liksom ge uppifrån då.
Mm. Och bekvämt med dusch och ordentligt kök och kyl och frys. Och, ja, jättebekväm båt.
Ja.
Och kommer du ihåg hur hög var masten?
Den är 19 då. Säg 19,5 meter. För det var de här broarna på 22 meter. Är de 22? Hur är vattenståndet och så vidare? Så att då kanske de beror på 21 meter. Men...
Ja, men typ där i alla fall.
Ja,
ja och Göta kanal då, det här blå bandet som går genom Sverige. Det var ju en tanke som har funnits många, många hundra år tillbaka i tiden att man skulle bygga en kanal genom Sverige. Redan biskop Brask, ni vet han, biskopen i Linköping, han med brasklappen. Redan han då på 1500-talet pratade om att man tyckte att man skulle bygga en kanal tvärs genom Sverige. Och sen har många pratat om det där och en anledning till att man ville ha den här kanalen, det var ju att Öresund under många perioder har varit danskt. Det vill säga vi svenskar fick betala tull när vi skulle upp genom Öresund. Och det är klart att på det sättet så ville man ju försöka ta sig igenom Sverige. Men det var ju inte för en Balthasar von Platen då i början på 1800-talet när han tog itu med det här som man började alltså bygga Göta kanal. Ja, Björn, kan du ge lite kort fakta om kanalen?
Den tog ungefär 22 år att bygga. Och den är 19 mil lång, men det är bara 8,7 mil som är grävd kanal. För det finns ju en del sjöar som man åker på, en del naturliga fördämningar som man åker lite högre upp. Så man har grävt liksom en damm på ena sidan. Så att man använder liksom topografin på ett naturligt sätt då. 58 slussar, varav 2 slussar fortfarande är oelektrifierade.
Just det, och det fick vi pröva på, ja.
Ja, så jag har faktiskt öppnat en sån där. Det var roligt.
Ja. Och så du var inne på det, om man åker där, hur stor kan båten vara och hur hög får den vara och hur bred får den vara?
Ja, längden totalt är 30 meter från båt vara och 7 meter, för det är det som är slussen. Den är inte bredare än 7 meter. Och det märkte jag nu, för att tidigare så kom man få in 4 segelbåtar, men nu börjar alla bli så breda så man får bara in i princip 3 båtar i taget i varje slussning. Och djupgåendet är 2,82 säger man, eller 2,80, då går man säker. Och sen är maxfarten 5 knop.
Så det är en ganska behaglig marschfart man har. Hur högt över havet är man då som högst när man är så att säga på mitten av kanalen?
Ja, det är uppe vid Karlsborg, eller Tåtorp som heter, 91,8 meter.
Ja, det är en ganska...
Närmare 100 meter ska man lyfta båten.
Ja, det är ganska mycket. Mm. Ja, ska vi lite kort bara också prata om så att säga, hur kanalen sträcker sig. För vi gick ju alltså från Tyresö och så hade vi några dagar ner till Mem. Mm. Som ju är, ja, det är väl egentligen inte den första. En del säger att det är den sista slussen. Men det var i alla fall där vi började. Och
sista.
Mem, det ligger ju var då?
Det ligger mynningen till Söderköping.
Mm. Och vilka större orter har man för övrigt då som man passerar?
Ja, alltså man passerar ju Motala, Ljungsbro, Borensberg, Karlsborg. Och det kommer ut ett Töreboda som är kanske känt för mera för byggmaterial. Och sen då givetvis, jag kanske sa det tidigare, Söderköping. Norsholm också, det är där man åker över när man åker bil E4 söderut. Så kommer man en ganska hög bro och då ser man står Göta kanal där. Det är Norsholm. Och där kan man skymta gästhamnen.
Ja, precis. För det finns ju massor av gästhamnar längs kanalen.
Mm.
Som man då har möjlighet att ligga över i. Hur många gästhamnar är det?
Det är 21 stycken.
Ja, det är inte dåligt.
Nej. Jättefina också.
Ja, verkligen. Ja, som sagt, Göta kanal, det är ju, du sa 58 slussar.
Mm.
Vad ska man tänka på då när man slussar, Björn?
Att inte ha bråttom. Och vara väl förberedd.
Ja.
Det tycker jag, då funkar allting. Och sen ha kontakt med slussvärdarna. Men de ser till och de sköter väldigt bra tycker jag. Och det funkar jättebra. Men var väl förberedd med avfändring. Det vill säga skydda din båt. Både på den sidan mot slussväggen och den andra sidan. För båtarna på andra sidan kan ju sli lite grann när det börjar röra på sig. Och sen var väl försedd med tampar. Långa tampar som man kan när man ska dra in båten. Framförallt när man ska uppåt då.
Vi var ju 4 personer på vår båt och då var man ju ganska välförsedd, men vi såg ju flera båtar där man bara var 2 och då kunde det vara lite stressigt ibland.
Det kan bli lite stressigt, ja. Precis, för att det är, och speciellt när båtarna blir bara större och större, så att det är ganska stora krafter som kommer igång om båten vrider sig. Men när de som vi gick med, de tycker jag nog de flesta, i fall de som vi slussade med, de var ju proffs, har gjort det tidigare. Men och så prata igenom innan hur man gör och fördela liksom uppgiften om den går land och tar tamparna och den sitter och vinschar in på förtampen och håller sträckt. Men hjälps åt, uppmärksammad och en viktig sak, ha en vänlig ton.
Precis, för det var ju så när vi låg där i MEM och väntade, för det var ju så, vi var ju där den allra första dagen då när man öppnade slussarna för
fritidsbåtarna.
Ja, precis, för allmänhet kan man säga. Innan dess hade man kunnat åka, men då var det i, vad säger man, i skador.
Och... Ja, man får beställa. Man får beställa.
Så precis. Ja. Mm. Men då när vi gick och tittade på dem som slussade innan för att lära oss då hur vi skulle göra. Mm. Då märkte vi ju några som var lite griniga mot varandra. Tonen blev lite så här sur. Och då bestämde vi att vi skulle ha en god ton, inte vara spydiga.
Oss emellan, ja precis.
Precis, oss emellan, inte skälla på varandra.
Nej, nej.
Och det tror jag är väldigt viktigt.
Och det höll vi också.
Ja, det höll vi. Och det tror jag är jätteviktigt, för det kan bli lite stressigt ibland. Mm. Och det var ju stressigare att slussa upp för. Varför då?
Ja, jag tyckte var det så.
Ja, men du stod vid rodet. Jo, ja. Men det får så in så mycket vatten så det blir ju liksom mera krafter.
Ja, jo precis. Det kan ju bli om man missar på fören, om man inte håller in båten. Men jag kan backa tillbaka sen första, när vi slussade första dagen. Båten slår framför oss som kom i vägen några omgångar före oss då. Det var två äldre män. En hade väldigt ont i knät som hade skadat sig, ramlat och gjort illa. Så han fick som klättra ur sin egen båt då. Och den andra hade bara ett ben, satte på sig en protes. Och då tänkte jag, här är vi fyra som har 250 års sjövana, vi lägger ihop all vår levnadstid på båtarna. Det här kan ju inte gå fel när de här två männen fixar galant genom slussen. Så det var liksom en liten så här ska vi fixa.
Ja, precis. Det var ju så. Det är klart att det här kan vi ordna.
Ja, och de hade dessutom en dvärgsnas också.
Ja, precis. Det hade de.
Så att de hade två män och en hund. Mm. Nej, men sen var det också det att slussvaktarna ser ju på om det kommer lite ovana personer. Då öppnar de upp lite försiktigt. Släpper in vattnet försiktigt. De kan ju styra hur snabbt de får in vattnet. Och det är några exanta 100 kubik som ska in i den här slussen. Och vi var ensamma några gånger och då tryckte de på lite grann för vi ville liksom komma fram. Och då märkte man att det var lite mer krafter i båten. Men då låg vi längst bak och låg själva också, så det var liksom ingen fara. För det är den som ligger längst fram, de får ju alltid, man går uppåt, de får ju liksom den kraftiga strömmen på sig.
Ja, vi lärde oss ju lite tricks och knicks med tiden. Mm. Vi såg ju liksom det här som du sa med den här aktertampen och hur man skulle ligga och sådär. Ja, så ja. Och såg vi några incidenter eller hörde vi talas om en del incidenter? För det kan ju hända grejer ibland.
Det kan hända. Vi såg väl incident, men det var ju den här stora motorbåten som kom bakom oss som verkar helt hjälplösa. Och där fick andra... publik, det visar att publik i varje sluss som tittar, de fick ju hjälpa till. Men nej, jag såg ingenting. Jo, vi hörde talas om en som fick den här turbåten på sig. Kör in i sidan, han låg och väntade på slussningen. För det är nämligen så att de här turbåtarna, de går ju dygnet runt, så de har ju egen slussvakt med sig ombord. Så de kommer ju liksom mitt i natten och då får man ju inte ligga i vägen när man liksom ligger och övernattar.
Precis. Och vi måste ju också säga någonting om de här slussvakterna eller slussvärdarna. Det var ju jättetrevliga ungdomar.
Ja, ja.
Och inte bara ungdomar, det var några också äldre män. Så att du har nästan...
Och han fick den manuella slussen,
ja,
den
precis. Äldsta. Och du blev faktiskt sugen på att ha det här som sommarjobb nästa år.
Ja. Det skulle jag kunna lätt tänka mig. Det är perfekt. Så snacka lite grann och hjälpa till. Ja, men det ska vara jätteroligt faktiskt.
Ja, det måste vara jättekul jobb. Och alla de som vi pratade med sa ju också att det här var ett jätteroligt sommarjobb som de gärna återkom till. För att det gäller ju att ha lite koll men också ha mycket service i sig och kunna prata med folk och sådär. Och få ut det.
Ja.
Ja, det måste vara jättekul jobb.
Så det är klart, när det kör ihop sig och det regnar och ruskigt, så då kanske inte lika roligt. Men de jobbar väl, vad sa de, 4-5 dagar i sträck som de är lediga. Och dagarna är ju, de öppnar 9 och stänger 6, va?
Ja, jag tror det var 6.
9 till 18. Mm. Och det är där, de kan inte stänga för lunch eller kaffe. Det är inte det här som man ser på Göta kanalfilmer, utan de kör ju hela tiden. Men som sagt, och det sa vi till dem också, att det måste ha varit roligt, för att vi märker det när man kommer som nyttjare av Slussen, så märker man att de har roligt på jobbet. Och så är de unga.
Ja.
Och nu när vi, i och med att det var första dagen för oss, de öppnade för allmänheten, då var det många, de som skulle vara nya på jobbet och skulle sommarjobba då. De fick ju gå med en som är erfaren. Och det var ju ganska bra, för att då tog vi lite långsamma tempo i Slussarna. Så att vi var ju liksom en del försökskaniner till en del. Men som sagt, det var trevligt. Och sen frågade de lite grann, vad sa vi? Svaret så att det var mest tyskar som slussar, som använde Göta kanal.
Ja, det var väldigt mycket tyskar och holländare, sa de.
Ja. Och då måste vi lära sig lite kommandon på tyska och så att de, och framförallt engelska, men tyska också, så att, för de får ju tjoa till ibland. Och de tittar ju alltid, man går in i Slussen och gör sig klar, och sen så frågar de, är ni klara? Så ska man ha tumme upp och tumme ner eller inte. Då. Så de kvitterar ju innan de släpper på vattnet eller släpper ut vattnet.
Mm. Du, vilka guldkorn tycker du att vi hade på den här resan då?
Ja, det var väl några stycken, några ställen. Så att, men ett är ju Mem, börjar med. Lilla byn i Mem där är väldigt vacker, man går och tittar. Det är liksom väldigt fina hus som ligger runt omkring där. Jo, vi på ett ställe så vi körde ju på, för vi skulle ju som genom så fort som möjligt då. Och då körde vi så länge som de kunde öppna, och de pratade med varandra, så vet, nu kommer en båt och hinner ni inte. För ibland är det också vägbroar och framförallt järnvägsbroar som ska öppnas. Men en natt så fick vi här Sjöbacka, där vi bara la oss vid en liten brygga. Sol, kvällssol, alldeles stilla. Det var och så en sån här, ett hus då som de, ja, brovakta huset då. Som
precis, alla de här gula slussvaktarstugorna.
Exakt.
Och de ägs ju av kanalbolaget. Ja. Jag tror i och för sig att det var så att man lyckades sälja ut en.
Ja, det var en vd som fick rycket och skulle sälja ut. Han
eller bara GD med, kanske.
GD, ja just det. Han bara med ett hus.
Ja, sen tror jag det var någon sån här antikvarisk myndighet som skrek till.
Ja.
Och sa att de där får ni absolut inte sälja ut. Så nu hyrs de ut till folk.
Mm.
Så att, och alla är gula, vackra hus som ligger längs kanalen.
Och de är ganska lika också, för man hade ju liksom en ritning att bygga efter. Och så ligger de där med genom mellanrum.
Ja, precis.
Och då, framförallt vid broarna. Men idag så sköts ju broarna via kameror. Så att det är inte en, de jobbar inte. De är sommargäster i huset.
Mm. Ja, alltså det fanns ju många ställen, tycker jag, längs kanalen som var väldigt vackra och fina. Och jag tycker ju den här sträckan, första sträckan där efter Söderköping är väldigt fin. Det är ganska tätt mellan slussarna.
Mm.
Och i Östergötland så är ju landskapet, det är ju mer det här öppna slättlandskapet. Man ser ut över sädesfälten. Sen när man kommer till Västergötland, då är det lite annorlunda. Då är det lite mer skogligt, men också väldigt vackert. Och sen är det ju förstås, de här slusstrapporna är ju häftiga.
Mm,
det. Och det är ju huvudsak två då. Det är ju bergslussar som kanske är mest kända, men också vid Bårenshultslussar. Det är ju lite spännande, det måste man ju säga, eller
ja,
hur?
Ja, precis. Nej, man kan väl säga att från Mem till Motala, där är ju väldigt vackert. Även man går över sjön Roxen och Båren som är väldigt, väldigt fina vyer.
Ja. Hur var det att åka Göta kanal med hund då, skulle du säga?
Det var jätteenkelt. Det var ju perfekt, för att när vi kom fram till en sluss, då hoppade han ju i land. Och sen gick han ju med den som var i land. Och det är ju väldigt fint där med gräsmattor och snyggt och perfekt för att rasta en hund på.
Ja.
Jag tror man fick göra det i fall.
Ja.
Nej, men det var inga konstigheter, det var enkelt. Det är ju ganska täta stopp. Jag menar, det är ju 58 slussar som man ska stanna vid. Så det är inte så långt emellan. Det största biten, det är man går över sjöarna, Båren, Viken och Roxen. Det är ju de som är de stora sträckorna. Och sen kommer man fram till Sjötopp. För det är ju så, man tar ju, man tänker sig Göta kanal, och tänker alla att man ska komma ner till Trollhättan eller Göteborg då. Men Göta kanal är ju bara fram till Sjötopp, det vill säga fram till Vänern. Det är ju mellan Söderköping och Vänern som är själva Göta kanal. Det andra är Trollhättans kanal.
Precis.
Men lite slarvigt så säger man ju Göta kanal hela vägen.
Ja, men så är det ju. Ja, och jag tänker på det här lite grann med priset då. Nu kommer inte jag ihåg exakt vad det kostade. Men priset är ju satt. Alltså, man får ju, man ska ju sätta på ett sånt här litet märke på båten då. Som visar att man då har möjlighet att gå genom kanalen. Och beroende på båtens längd naturligtvis så kostar ju det här olika. Men jag vill minnas att för oss kanske kostar uppåt en 8000.
Ja, tror jag. Det är inte 8000.
Men tycker du att det är mycket pengar?
Ja, när man hör siffran så här så känner man, oj då, aha, vad är nu då? Men för det får man ju också, man får ju ett antal gratis, eller man får alltid övernattningar i gästhamnarna. Och jag menar, gästhamnen då kostade mellan 200 och 400 kronor skulle jag tippa. För det var väldigt fina gästhamnar med bra service och sånt. Så det får man ju, och man får ligga 5 dygn i varje hamn. För det priset.
Och det var 21 gästhamnar, sa
vi. Ja, ja. Mm. Och gör man så att man tar en semester. Nu hade vi det här som...
Vi hade ju en tidplan att hålla, så vi var ju lite stressade kan man ju säga.
Ja, det var liksom en transportsträcka för oss. Och då är ju det är så att det är 102 distans mellan Mem och Sjötorp då. Det som är Göta kanal. Och vi skulle ju gå den på viss tid, för vi skulle nämligen tillbaks till Tyresö och fira midsommar. Och hur vi skulle komma tillbaka, det hade vi inte bestämt. Men det ordnade sig. Och då blev det så att vi tog bara en natt i varje hamn. Och vi gick liksom från 9 till 6. Hade vi gång till varje dag. Mm.
Och sen måste man ju faktiskt säga att den här servicen som man får. För det var åtminstone en dag. Det kanske var, ja, eller det var nog fler dagar förresten. Som vi i stort sett var ensamma och slussa. Mm. Och då är det ju faktiskt så att man får ju personlig service när man kommer fram till slussarna. Ja. Så det är ju helt fantastiskt.
Och man pratade med slussvakterna och ställde lite öppna frågor. Då fick man ju väldigt mycket information. Och speciellt i Sjötorp var det en som var han som talade om för att det här är sluss nummer 1. Det är inte det sista, utan det är Mem som är sista. Så började vi titta, ja det stämmer ju, det är faktiskt rätt. För de firar nämligen 200 år här. Och då hade de... glömt den Västgötadelen.
Ja, precis. Han var lite upprörd.
Han var lite upprörd det. Han är dessutom varit uppfödd i så här brovaktarstuga. Så det var en riktig Göta kanalkille.
Ja, verkligen.
35 års ålder. Mm. 40. Ja.
Om vi skulle göra den här resan igen. För att det här var ju första gången för både dig och mig.
Mm. Mm.
Och, men om vi skulle göra om det då. Hur skulle vi göra annorlunda då?
Då skulle det ta mycket längre tid på oss.
Absolut.
Vi skulle ju stanna flera dagar. Jag menar, typ i Motala, Karlsborg och så vidare. Skulle vi stanna lite längre tid. Jag kan bara nämna en rolig sak med Karlsborg när vi kom in där. Vi hade hård vind i jakten. Man går en smal kanal in till en broöppning. Och det går inte att vända båten. Och det var väldigt stark vind. Vi hade liksom en smått på kubling i baken. Och regnigt. Och då kom vi där och så öppnade en bron. Och så tyckte jag, mycket cyklister i det här. Så här. Det var ju Vättern runt som vi lyckades stoppa.
Ja, det var ju lite roligt.
Och de såg inte så glada ut. För de har väl kämpat på, så kommer alla som ligger liksom bakom och kommer kapp då. Så att,
eller också fick de en välbehövlig paus.
Så kan det också vara. Men då blir de ännu blöta. Men ja. det var i Karlsborg det.
Jo, det finns ju väldigt många pärlor. Och vi märkte ju det. Att det var ju många som sagt var som startade i Mem. Men de flesta stannade redan i Söderköping och tog en övernattning där.
Ja.
Och där är ju det berömda smultronstället där man kan äta världens godaste glass, håller jag på att säga. Känd för sina glasskreationer. Andra fina ställen är ju också, man kan ju till exempel stanna då vid Ljungsbro, där hade vi också velat stanna och gjort ett besök på Cloetta-fabriken.
Ja, precis.
Kan man göra.
Fylla på förrådet.
Ja, det kan man göra. Och ett annat ställe som ju faktiskt också är väldigt trevligt, det är ju där vid Bergslussar. Och sen när man kommer ut till Vättern så kan man ju faktiskt sticka neråt till Vadstena. Och besöka Vadstena om man inte varit där, för det är också en fantastiskt fin stad.
Mm. Eller norrut i Vättern fick vi reda på det. Då säger man att det är Sveriges vackraste skärgård. Ja. I norra Vättern. Och, ja. Vilket vi, både Ulf och Rika och jag som har uppfödda med båtar, vi förvånar aldrig att tala så.
Nej, det var ju faktiskt häftigt.
Men det är mot Askersund upp där.
Ja.
Som är tydligen väldigt fin. Och vi slussar ihop med en person som, därifrån, som gav oss många bra tips. Så det delar vi gärna med oss.
Ja. Och sen Västergötland var ju också trevligt. Och där tipsade faktiskt min kusin om en liten sån här mysig antikaffär. Jag tror det var vid Heistorp, men vi hade faktiskt inte tid att stanna där. Mm. Men också väldigt fina ställen faktiskt, där man kan absolut ta en liten, stanna lite extra. Mm. Så att det är väl det man skulle göra om man hade lite mera tid, om man gör om den här turen.
Sen är det ju så här, man kommer till Töreboda, det är ju baksidan på samhället då, och det är lite industrier och så vidare. Så det är inte så vackert natur att se, men det passerar vi ganska snart. Vi stannar väl och köpte glass där, för man ska över järnvägsbron eller under bron då.
Precis. Om vi ska summera den här semestern då, var det en bra semester tycker du?
Ja, tycker jag. Vi hade ju väldigt trevligt ombord, och i och med att vi var först, vi låg första båt, eller kanske det var kanske andra båt i den riktningen, så kom vi in i gästhamnen, var vi i stort sett ensamma. Och det var ingen stress i slussarna, och vi kom ju fram, vi fick bara vänta på att de skulle öppna till oss, vi fick inte lika kö på att liksom komma in i slussen. Så att det var enkelt. Och vi har sett bilder nu efteråt, och ser man att gästhamnar betydligt mer båtar är. Och då kan det bli lite trångt om man inte får plats och så vidare. Men här var det enkelt. Och
ja, det är säkert annorlunda att åka mitt i juli. Ja, vi åkte ju som sagt var i juni då, före midsommar. Så att det var gott om plats.
Ja, det var mycket. Och det var faktiskt, vi var ju nästan minoritet som svensk båt. Det var mycket holländare och tyskar.
Ja, jag måste säga att jag tycker att det här var en av de härligaste semestrar jag har gjort faktiskt. Jag tycker det var jättehärligt. Det var lugnt och skönt och väldigt vackert. Sen så blev det ju lite så här, lite stresspåslag kunde det bli vid slussarna. Men det var ju också lite spännande med den här, en spänning faktiskt vid slussarna. Och vi träffade väldigt mycket trevliga människor, och vi hade trevligt ombord på båten och... Det är ju också en del av vårt kulturarv, måste man ju säga.
Ja, precis.
Och jag läste någonstans att svenska folket har fått kora de här, man brukar prata om världsarv då, vilka så att säga saker man måste liksom se på i världen. Men då i Sverige så hamnade då ringmuren på första plats och Göta kanal på andra plats. Men Björn, allvarligt talat, visst är det väl mer komplicerat att bygga en kanal än att bygga en ringmur?
Ja, jag tycker det. Det är det faktiskt. Och det är ju en annan volym på det här bygget. Och sen ska vi säga också att Ulf har gått här tidigare med sina föräldrar, ganska länge sedan. Men nu har man ju renoverat och snyggat till sidorna. Så att det är ju väldigt, vackert som renoverat med alléer och cykelbanor och gångbanor och så vidare. Så att det är väldigt fint bevarat. Bara det är ju värt ett besök. Om man kommer landvägen, så kan jag ju verkligen tipsa om att åka ner till någon av de här slussarna och titta på, ta en fika eller till och med övernatta.
För det kan man väl säga då, att om man inte har egen båt eller möjlighet att åka båt på något sätt, passagerarbåt som ju är ganska dyrt då, så finns ju det här alternativet att hyra cykel eller komma med egen cykel. Men just att cykla längs kanalen tycker jag är ett väldigt bra alternativ, för det kan man ju också enkelt göra med barn, och det är väldigt trevligt, väldigt fint.
Och det var väl Heistorp, det var väldigt fint när man ordnade midsommar, men de hade också ett mini-Göta kanal uppbyggt för barn. Så de kunde liksom leka med slussar och sådana saker. Varför med var Heistorp?
Nej, det var vid Norrkvarn var det. Du menar där vi låg på natten?
Ja, just det. Ja, precis.
Ja, Norrkvarn. Ja, och där var det också, där har man också gjort, man kan bo i svampar.
Ja, precis.
Om man har barn eller barnbarn som man vill göra något häftigt med. Då kan man åka till Norrkvarn och bo i en svamp.
Ja, det är verkligen värt ett besök.
Ja, det är ett tips. Ja, Tack så mycket säger jag till dig, Björn Andersson.
Tackar.
Ja, för den här lilla rekapituleringen av hur det var att åka Göta kanal som vi alltså har gjort den här sommaren.
Ja, precis.
Och jag heter Katarina Johansson Nyman och med oss i studion har vi också Frodo som också var med på resan. Och ni har lyssnat till Tyres Radio. Mitt i det jag, där simmar sällan någon hajer.